så välkomna till Förnyarna och hej Anna Branten.
Hej Isabel McAllister. Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är måndag morgon och jag har tränat så jag är lite så här upp i varv, vilket är lite härligt. Men jag är också lite upp i varv för att jag har spenderat typ sista veckan och helgen till att försöka göra mig av med saker som andra människor har slängt.
Göra dig av med saker som andra har slängt. Vad intressant. Ja, en sorts sopsortering i container då, eller vad?
Ja, men typ. Alltså så här, de håller på att ska bygga om vindarna här var jag bor. Jag bor i en vindslägenhet. Och bredvid mig då så ska vi få grannar här uppe på vinden. Så de håller på att bygga om 5 vindar typ samtidigt. Och alla har då fått flytta sina vindsförråd ner till källaren. Och det är såklart när det har varit vindar här, och förut så var det ju badkar och toaletter och sånt här uppe också. För allihop så, back in the day. Så det här har ju stått hur länge som helst, antar jag. Ja, men det är klart att det blir saker som är kvar av folk som har flyttat och så vidare. Men det började med att de skulle riva utanför min dörr, för jag har en dörr då ut från min våning uppe på vinden. Och där har jag alltid sett en så här jättefin gammal hisschaktsdörr, typ, eller hissmaskinsrum i så här stål, som är ascool och rostig. Så jag har alltid gått och suktat lite på den där och tänkt så här, fan, jag borde undra om jag kan få köpa den här typen eller något. Och så nu när de skulle riva, så jag bara, den vill jag ha. Så då frågade byggaren, han bara, du vill inte ha de andra dörren också? Så började jag titta, så bara, men herregud, det är ju världens finaste patina på de här vindsförrådsdörrarna. Och sen började jag titta på allt virke som var, för allt det där ska ju ner. Alltså du vet, så gammalt vindsförråd i trä som liksom, så det är så långa plank, alltså så här,
men bara alltså, så kan jag, om jag backar lite så jag får, om jag får göra ett besök i din hjärna, vad tänker du då när du ser, vad ska du ha den här hisschaktsdörren till?
Jag har ingen aning.
Nej.
Och jag har liksom bestämt mig för lite, för att jag är lite en sån saksamlare, att så här, jag ska inte ta en massa saker som jag inte vet vad jag ska göra av. Men det där är så unikt. Alltså jag är ju uppvuxen med en skrotnisse till farsa. Så han har ju till exempel byggt en hel pergola av bondegrannens ränna mitt i laggården. Liksom. De gamla gallren som är typ 1,5 gånger 1,5 är nu staket i hans pergola. Han har ett gammalt scengolv från Dramaten som är helt i mässing, som han har klädd in en hel vägg i. Alltså så här, det är gamla refsor blir till ljusstakar. Alltså du vet, så jag är uppvuxen så, men också, det är ju på det sättet som jag har jobbat i alla år. Typ så här, en kopp kan vara en kopp, men om du borrar ett hål i den så skulle du kunna sätta upp den på väggen och så blir det som en stor fet krok liksom, som man kan hänga någonting över. Eller så hänger du den upp och ner och drar igenom en ljussladd och så blir det en cool lampa typ. Alltså så här, så har mitt jobb sett ut i 20 års tid. Så att jag är ganska van att tänka att någonting kan bli något annat. Men det man får här framförallt är ju den här fantastiska gamla patinan som är så svår att få till på trä. Alltså allting blir ju så nytt och liksom tråkigt. Och här har du ju då träbitar. Så de här dörrarna kan ju bli bord ute bara om man har fest eller om man behöver någonting. Jag funderar på att vi kanske ska bygga om ladan så småningom och göra ett litet minikök där inne. Så jag kanske kan göra det till köksluckor. Och den här ståldörren är bara så jädra ball. Så jag tänkte först att jag kanske skulle ta den, för vi ska dela in så mina barn får lite mer varsitt rum här nere också. Men nu tog jag upp den på landet så länge. Så att, jag tänker att det löser sig på något sätt. Eller så säljer jag den. Det finns säkert någon som vill ha. Så jag började med mitt vindsförråd. Men sen så träffade jag byggarna. Och då sa ju de så här, men du, det finns ju 5 förråd till. Och då fick jag ju så här, jag tänkte jag så här, men nu har jag i alla fall räddat mitt förråd. Och de 15 dörrarna. Så då började jag gå upp på de andra vindarna. Och bara, men herregud, det finns ju 15-20 dörrar till här. Alltså 30 dörrar. Och det finns virke. Och sen så fanns det ju så jävla mycket saker som folk i huset har liksom inte bemödat sig med att göra, liksom sälja. Eller ta hand om. Nya IKEA-skåp. Alltså måste jag ha hittat 30 stolar. Du vet, bägar med gamla så här hästgrejer. Någon soffa. En helt fungerande liksom IKEA-lampa så här, som kostar 1000 spänn, som inte var en skråma på. Alltså du vet, så folk bara lämnar.
Mm.
Och sen ute på gatan också så har det ju varit container eller så här byggsäckar. Och där har jag också hittat så här helt fungerande nya krokar. Mycket är ju så här IKEA och bil. Eftersom jag har jobbat med det där så länge så jag, ett tag var jag ju nästan som en vandrande IKEA-katalog. Liksom. Alltså man känner igen, jag ser ju oftast var grejerna kommer ifrån.
Mm.
Nej, men så jag har tänkt ganska mycket på det där. Alltså lite det här att man ska självförverkliga sig själv genom alla de här prylarna. Alltså så att vi, jag gillar inte riktigt funkiskök som jag bor i. Jag tycker det här känns inte härligt. Jag vill ha mer, jag vill ha annat. Jag vill alltså så att man hela tiden är ute efter den här förnyningen, alltså så här, och möjligheter. Bara för att
man vill göra om sig själv. Det är väl en del av liksom hela det här liksom, göra om dig trenden också.
Ja.
Alltså att göra om sitt utseende eller göra om sitt hem. Det är väl samma typ av liksom, inre processer, tänker jag. Att förnya sig, börja på ny kula. Rensa bort det som ger dåliga energier eller som man inte gillar längre. Och köpa nytt för att få det fräscht. Typ.
Men orkar vi inte göra jobbet längre? Alltså att vi blev för jobb, vi har liksom istället för att gå till en psykolog och ta hand om det underliggande problemet eller ångesten eller att jag har en tråkig man eller vad det nu kan vara, så tror jag liksom
tror de
att
flesta
man...
inte ens, jag tror att vi hela samhället är ju så inne i de här, den här snurren, så att jag tror inte ens att de flesta upplever det som ett problem.
Nej.
Det är ett sätt att leva, det är ett sätt att liksom hålla sig ifrån det här svarta hålet vi alla bär inom oss.
Nej, men det var det jag menar, att vi är för lata att ta tag på det riktiga, alltså det riktiga, eller göra den större förändringen eller engagera oss för hjälpa till i samhället och så vidare. Vi orkar liksom inte, och så fortsätter man att köpa och köpa för att på något sätt det är det som ska fylla oss. Men sen är det ju också det som vi får som intryck ju hela tiden, tänker jag. Alltså så här, jag var inne i 2 Facebookgrupper nu på morgonen innan. Klockan är ju bara så här 9 nu, men jag har redan hunnit vara det. Och där var också så här, hur slänger jag ut det här köket? Någon annan var så här länk till någon kvinna som så här stolt i en tidning berättar hur hon har flyttat så här 14 gånger på 15 år. Och varje gång vill jag börja på ny kula. Och även om man köper second hand så är det klart att du ändå köper nya saker också. Liksom. Alltså, vi har ju börjat med de här, eller kan vi tipsa om, vi har ju haft så här influencers, samtiden och framtiden, så här influencers snack på Clubhouse på torsdagar.
Mm.
Och i den gruppen har vi pratat lite om, då har det ju dykt upp så här kändisar som installerar 4 tvättmaskiner i en enda villa. Alltså, jag såg någon annan influencer som åkte till typ Åre och hade nya skidklädsoutfits på sig varje dag. Någon tredje gör ett samarbete med GK, så då gör man en klädkollektion, men man gör inte så här 10 plagg eller några grejer, utan man gör 60 stycken plagg. Alltså så här, det är sån himla överflöd på allting. Den senaste trenden verkar också vara att man firar inte sin födelsedag bara en dag, utan det är födelsedagsvecka. Har du tänkt på det?
Nej, men jag följer ju inte så många såna här liksom superinfluencers.
Ja, men det är ju inte jag heller, men jag menar vanliga människor. Alltså jag har så många i mitt flöde så här vanliga som är så här, nu, vi firar i 6 dagar, och då pratar vi inte att någon så här fyller 40 eller 50 eller liksom, du vet, något jämnt, utan man är så här, jag har födelsedag, då är det födelsedagsvecka. Då ska man liksom, man ska gå ut och vältra sig, och det är presenter och det är nya, så här, alltså hej, herregud, fint om folk firar, det är inte det. Men det är precis som att det är så här Marie Antoinette 2.0 på något sätt, känner jag lite.
Mm.
Ja, förlåt, nu fick jag kräka ur mig. Och jag måste ju säga också att jag har ju såklart varit del i och jobbat med tidningar och tv-program och så vidare. Jag har ju försökt att alltid ändå så här, ta det du har och bygga om det. Och så här. Men det är självklart att jag har gjort andra saker också. Så jag har ju varit del i hela den här kommersen. Men nu när man börjar så här, jag vet inte, börjar se det med andra, eller det har jag gjort länge, men börjar se det med andra ögon, så blir man verkligen så här, jag tror jag säger så här, vad sjukt, tror jag är mitt nya ord, och det säger jag så här 10 gånger per dag.
Men det är väl kanske så att vi har liksom som människor lättare eller svårare att alltså så här, betrakta oss själva utifrån. Mm. Eller lättare och svårare att faktiskt liksom steppa ut ifrån en livsstil som man lever. Mm. Och börja göra saker annorlunda. Alltså jag kan tänka mig att det är jättesvårt. För mig är det ju lätt liksom som så här, har flyttat ut på landet och typ inte träffar några människor. Jag behöver inga kläder längre. Jag går ju omkring i samma två plagg jämt. Från att jag liksom för 20 år sedan ju också byggde mitt liv runt vad jag hade på mig. Mm. Och hur det såg ut hemma. Jag har ju också hållit på sådär liksom länge.
Men du har inte ersatt det med annat då? Alltså jag ser lite så grannar ibland på landet och annat som är, och då är det så här fyrhjuling eller du vet det, och då man
nej, jag har
med...
faktiskt inte gjort det. Jag har inte gjort det.
Det är
men med det är sagt liksom att förflytta sig fysiskt från ett ställe till ett annat och se andra saker liksom, att inte ständigt bli matad med liksom olika affärer och deras erbjudanden eller matad med hur vänner ser ut eller hoppar liksom så. Det har ju gjort skillnad för mig. Mm. Hade jag bott kvar i Stockholm på Söder så hade jag ju säkerligen levt ett annat typ av liv skulle jag tro. Så det är det jag menar. Alltså det är ju svårt när man är mitt i det.
Mm.
Alltså vem tar man i handen liksom? Hur kliver man ur? Mm. Hur börjar man ifrågasätta? Inför liksom barn och partner och allt liksom. Det är inte lätt. Det kräver en del energi, tänker jag.
Jo, det gör det ju. Och en viss beslutsamhet. Och bara... Men det
är ja, som eller, alla... eller liksom som vi alltid försöker prata om också. En insikt om att planeten håller på att slå tillbaka. Mm. Eftersom vi... alltså den livsstil vi har i väst är liksom orsaken till varför det ser ut som det gör. Att vi har en klimatkatastrof framför oss. Så hade den insikten trillat ner så kanske man hade känt sig tvingad. Men där har vi också liksom olika grad av kunskap och förståelse och insikt. Kring den frågan.
Men kanske olika hybris på i att man tror att man kan göra skillnad själv också. Alltså jag tror många tänker att det spelar inte så stor roll vad jag gör. Och det är ganska lätt att tänka så.
Ja, precis. Och sen blir det ju inte lättare heller av att de politiska partierna som till exempel här Moderaterna då för några dagar sedan lanserade sig som det nya Miljöpartiet. Mm. Där de egentligen... mellan raderna säger, eller inte bara mellan raderna. Du och jag var ju inne och lyssnade på när Ulf Kristersson och deras klimatpolitiska talesman presenterade det här konceptet.
Mm.
Då säger de ju egentligen att, på Clubhouse, ja. Då säger de ju där att det finns ingen anledning att, vi vill inte sluta göra roliga saker. Alltså, vi ska inte sluta med den livsstil vi har, utan vi ska lösa allting egentligen med...
gasa oss ur.
Grön teknik. Vi ska inte sluta flyga. Vi ska flyga grönt. Vi ska inte ställa om någonting. De säger liksom att motsatsen till att tänka så som de tänker, att gasa sig ur krisen, är att gå i säck och aska.
Mm.
Det finns liksom inga mellanting. Och då tänker jag att om man lyssnar på den typen av argumentation där våra politiker säger att vi kommer klara oss ur det här. Du behöver inte bry dig liksom. Bara du fortsätter konsumera så och håller ekonomin igång så kommer det lösa sig.
Mm.
Och det är ju lite problematiskt kan jag tycka.
Alltså det var sjukt problematiskt. Jag vill gärna stanna i det någon minut till för att förklara att de startade ett rum på Clubhouse och skulle prata om då miljön och ville bjuda upp och var väldigt så här, vi vill bjuda upp så att vi får höra andra röster här och så här. Och jag förstår att det kanske är svårt att bjuda upp vem som helst, för att det lätt kanske blir en politisk debatt någonstans. Men det de gjorde...
Och det ville de inte ha.
Det ville de inte ha. Men det de gjorde var att de, istället för att säga det, så låtsades de om som att de ville diskutera. Men de bjöd bara upp egna moderater som kändes väldigt mycket som att det redan hade liksom bestämt vilka frågor det var som det skulle svaras på. Så det blev liksom ett spel för galleriet på något sätt, vilket jag tyckte var väldigt beklämmande. Och jag skulle säga att det här skulle kunna varit vilket parti, alltså det, jag vill inte gå på, alltså nu var det ju Moderaterna.
Du är inte men... moderathataren eller inte?
Nej, men alltså jag skulle vilja att den här podden, att vi liksom är öppna och inte så här liksom behövde ta ställning.
Du är partipolitiskt obundna.
Ja, men precis. Alltså så här ändå, för att, så att det inte blir så att om någon som lyssnar på det här som är moderat och bara, nu bara ni är så jävla vänster, ni bara hakar ner på det här. Utan så här att alltså så fort, jag ville ju gå in och höra så här, shit vad bra, de pratar om miljö och klimatet, thank you, för det har ju varit så himla lite sånt på Clubhouse. Men jag blev så himla, himla besviken av den låga kunskapsnivån, så att jag tyckte att det var pinsamt faktiskt. Alltså hur man kunde sitta och säga att vi ska flyga och vi liksom, det är bara att köra på den gröna tekniken. När vi pratar om att till exempel grönt flyg, det kanske är 20, 30, 40 år bort. Alltså så här, 20 är en extremt så här, positiv tankebana att det kanske ska hända. Alltså så här, vi pratar ännu längre tid. Hur kan vi då prata om att det ens är ett alternativ? Jag känner ju lite att det är som att sälja sms-lån. Alltså så här...
Ja, men precis. Problemet är ju att vi inte förhåller oss, alltså att de då inte förhåller oss, eller att vi i allmänhet när vi pratar om de här sakerna inte förhåller oss till tid.
Nej, precis.
Alltså vi har redan överskridit allting. Så en sak skulle ju vara att säga att ja, men hörni, nu slutar vi flyga ett tag tills vi har det här under kontroll. Och så satsar vi pengar på det gröna flyget och så har vi någonting att se fram emot där framme. Men så länge vi inte vet hur stort problemet är. Alltså vi ser ju redan hur isarna smälter mycket fortare och så vidare. Alltså allt är ju inne i, alltså allt bara accelererar. Och att då i det stå och säga att vi ska fortsätta flyga, alltså det är ju så ansvarslöst så att jag förstår inte hur man tänker. Alltså jag kan förstå att man kommer från en plats där man tycker att det är viktigt att hålla ekonomin igång. Det kan jag förstå.
Jag också förstå.
Men då kan vi ju prata om det istället. Hur håller vi ekonomin igång? Och vad är det för arbetstillfällen vi måste skapa för att kunna ställa om och så vidare. Men så jag kan förstå att man kommer därifrån. Och jag har också full förståelse från att man kommer från det här hållet där man... För jag läste deras, de hade ju en debattartikel som de skrev i Aftonbladet för några dagar sedan när de lanserade det här. Och när jag läser liksom deras, ja men jag såg det nu här på morgonen, och man läser också språkbruket, att politiken måste vara effektiv och rationell, alltså de pratar om realism och så vidare. Alltså det är precis de här sakerna vi har hållit på att röra oss mycket runt, att de kommer från en, någon sorts tanketradition där vi som människor fortfarande då i deras värld ska lägga under oss naturen. Alltså vi ska kuva den, vi ska äga den, vi ska geoengineera liksom till allting så att vi ska lösa det här liksom på konstgjord väg.
Så vi kan fortsätta
istället för exakt, så att vi kan fortsätta, för att det är tydligen det absolut viktigaste vi har, att kunna fortsätta så som vi alltid har gjort, att fortsätta ännu mer liksom, den här livsstilen som har satt oss här. Och det måste jag säga gör mig livrädd, alltså, för det kan inte vara det vi behöver. Alltså vi behöver balans och vi behöver förståelse för naturen och vi behöver... liksom få in andra dimensioner och kanske sådana dimensioner då som de säger att Miljöpartiet då kanske har misslyckats med, därför att de ser inte ens de värdena, alltså de ser inte ens liksom det här, de här, alla de här andra sakerna som också behövs justeras liksom. Nej, så att det är ett problem, men med det sagt, precis som du säger, det finns säkert en jättemassa bra tankar och lösningar på hur man kan se på saken därifrån. Men de måste gå hand i hand med liksom tidsaspekten och det faktum att det redan håller på att vara kört liksom. Och då behöver de två världsbilderna mötas och vara i samklang, för att liksom, mardrömmen är ju liksom en, ett val, ett nästa val där två sidor står och liksom skriker mot varandra med två helt olika ideologiska ståndpunkter där en vill upprätthålla livsstil och en annan vill någonting annat. Istället för att vi försöker hitta de här nya gemensamma lösningarna. Och det kanske aldrig kommer att hända därför att det politiska systemet inte byggt så. Det politiska systemet går ut på att liksom svartmåla de andra, inte på att söka samsyn.
Nej, men och den retoriken som vi har just nu blir ju lätt alltså vitt eller svart. Som du sa, eller som de till och med sa på Clubhouse, vi vill inte att alla ska bo i en grotta typ, och så vad du sa, alltså odla egen mat, precis, och så vidare. Alltså så det går så långt.
Som att det är alternativet.
Som
det,
precis,
då, liksom.
Som är alternativet. Ja. Och jag tänker så att man måste väl kunna flyga mindre och samtidigt satsa på nya teknik inom flyg. Ja.
Men precis, det är ju just det där att det måste finnas, det kan inte vara svart eller vitt. Och det måste ju hittas någon form av nya måttstockar.
Mm.
Alltså det sättet som Moderaterna då i det här fallet mäter vad som är effektivt och vad som är rationellt, det är ju liksom byggt på de gamla föreställningarna om en sorts nationalekonomi som bevisligen inte fungerar och som inte har inkluderat alla dimensioner av liksom liv och planet. Så där måste det ju in nya måttstockar då på vad som är. Ja, men varsågod att vara effektiv och rationell, men du kan inte mäta det liksom genom att inte ta hänsyn till alla andra liksom nya dimensioner som vi börjar veta mer om. Och får vi nya mätverktyg eller nya sätt att se på naturen. Alltså det finns ju många till exempel som driver såna här frågor om att naturen ska ha en egen juridisk vara en egen juridisk entitet och så vidare, att och ska ha rättigheter och djur ska ha rättigheter och
folk,
så vidare.
De som inte, och framtidens barn.
Exakt, ska också ha rättigheter. Alltså börjar man väga in den typen av tankar att vi måste ta hänsyn till andra dimensioner när vi bygger våra nya innovativa lösningar. Ja, men då kanske vi börjar närma oss någonting.
Mm. Det tror jag faktiskt kan vara en väg att gå.
Ja.
För att då jobbar man på de gamla spelplanen på något sätt, men man inkluderar nya i det hela. Och det som inte togs upp i det här, jag ska inte hänvisa till det hela tiden, men de nya moderaterna pratar om satsa och ja, spelar någon roll vad vi gör, för vi har Kina till exempel, så får man inte, alltså när vi kollar på våra utsläpp bara i Sverige så har ju vi kanske 54 miljoner ton utsläpp, men vi har 67 miljoner ton utsläpp i andra länder. Så att Kina gör ju inte bara, öppnar ju inte kolkraftverk bara för sin egen skull. De gör ju det för att de producerar,
nej, de producerar
en jävla massa skit
åt
oss.
Andra länder.
Ja,
så ja, inte bara oss utan, nej, alla, precis, andra länder. Precis. Det var ju, det är just det de har byggt hela sin kapitalism på.
Ja, så att jag
att
menar,
göra vår produktion billigare.
Ja.
Och det är därför de släpper ut så mycket. Det är därför de bygger ett nytt kolkraftverk i veckan.
Oh my god.
Och så vidare. Det är på vår beställning. Det är inte för att de själva har liksom,
inte bara, alltså det blir väl en symbios det också.
Nej,
men det kan man ju inte sluta prata om. Men det låtsades, det pratar man inte om. För det är liksom lite läskigt att prata om det. För då kan vi ju inte fortsätta som vanligt. För att då är det ju inte bara Kinas fel. Alltså,
precis.
Ja. Nej, det är väldigt en väldans sörja och väldigt, väldigt spännande. Jag håller faktiskt på att läsa en ny bok som heter The Ministry of Future. Och den är skriven av Kim Stanley Robinson, som är en känd science fiction-författare tydligen. Inte liksom riktigt en genre som jag alltid läser, om jag ska vara helt ärlig. Sci-fi.
Jag ska faktiskt rätta dig nu.
Jag vet inte,
men det är en genre inom det som heter cli-fi, nu har jag lärt mig. Climate fiction.
Ja, det står ju faktiskt här i min text framför mig.
Det är intressant. Som ju egentligen, alltså där science fiction är väl någonstans liksom fantasier, men där cli-fi är mer någon sorts nära förestående framtid som drar ut, alltså lite som Black Mirror i tv-världen.
Men precis så. Det står här.
Drar ut en nära, alltså en nära framtid utifrån de trender som vi faktiskt ser nu.
Climate fiction is less fictitious speculation than an attempt to envision a near future that we are likely to inhabit.
Just det.
Och jag har inte läst jättemycket över den här, jag har läst några kapitel, men jag är helt fast och jag kände lite så här, jag tyckte att det var lite missvisande, så det var bra att du tog upp det där med cli-fi. För att jag tänkte så här, det här är liksom inte science fiction på det sättet som man tänker sig science fiction. Alltså, och jag gillar att steppa in i så här andra världar och sånt, som jag vet att du inte gillar på samma sätt. Men det här...
Nej, jag har väldigt svårt för det, men cli-fi kanske jag kan tänka mig.
Ja, fast det är också skrämmande den här.
Alltså, jag blev lite förvånad när jag såg att du skulle läsa den, för att du, ofta när jag skickar grejer så här, den här måste du läsa, så vill du inte det, för du, det får dig att... bli för deprimerad.
Ja, och jag kände väl lite så också nu. Men det var någonting med... Jag lyssnade nämligen på podcasten som var en intervju mellan Ezra Klein, som har väldigt bra podd på Vox tycker jag, och med han som har skrivit boken. Och då blev jag så intresserad. Och den är också typ på Barack Obamas shortlist av böcker. Då bara, då trillade jag dit. Nej, men jag tänkte, jag ska ge det en chans. För att se hur, om det också är ett sätt att prata om de här ämnena genom en bok.
För att lättare kunna föreställa sig liksom vad det är vi står inför.
Jag tycker det är bra.
För det är ju en utmaning.
Och kolla sådana olika genrer liksom på det sättet. Och jag tror till exempel att du har tipsat om Petri Dystopia igen. Den, om hettan, den oumbärliga, alltså någon sån här...
Just det, exakt.
Och den har jag
får
inte velat
säga på. Där, att det är något som är intressant. För jag då som rör mig i liksom affärsvärlden. Mm. Där höll man ju på för så här 10-20 år sedan jättemycket på med så här scenarioplanering.
Mm. Mm.
Det handlar ju då att man som företag skulle lära sig att förstå sin närframtid. Baserat på vad man vet idag och vilka trender man ser. Och sen så skulle man... Ja, men lägga upp olika scenarier så att man var förberedd på det så att säga. Men det lustiga är att jag har noterat, jag kanske är i fel bubblor liksom, men nog känner jag väl några scenarioplanerare eller sådana som höll på med det tidigare. Att jag har noterat att jag ser inte så mycket av det längre. Det kanske har blivit för komplicerat, jag vet inte, det kanske är omöjligt. Att utifrån ett företagsperspektiv förstå hur dess marknad och omvärld och så vidare ska utvecklas baserat på liksom allt som rör sig nu med klimat och politik och trender och så vidare. Men då, alltså hade den trenden att hålla på med scenarioplanering fortsatt, då hade man ju kunnat... Men jacka in i någon sorts pågående samtal om vad det är vi tror och hur gör man om det här inträffar och hur ser vi att vi är på väg åt det hållet och så vidare. Det handlar ju lite grann om att managera när framtiden. Men i frånvaron av det då tänker jag att då är ju det här jätteintressant. För någonstans, även om han är en författare och skriver fiktion, så använder han ju säkert lite samma typ av teknik som en scenarioplanerare, tänker jag.
Mm, jag tänker inte det är bara en sån trend forecast istället. Alltså, jag läste precis, jag fick skicka till mig The State of Fashion in 2021 från McKinsey.
Mm.
Där de intervjuar så här företagsledare i alla olika led, alltifrån exportörer, alltså som sköter själva transporter och så vidare, alltså logistiken i så här Indien till VDM i H&M och olika. Och där går de ju igenom så här, hur mycket köper folk nu online versus vad corona gjort och så vidare.
Jo, det är väl en del av det. Men sen tänker jag att scenarioplanering handlar ju mer om att planera utifrån de trenderna.
Ja, jag förstår.
Alltså
de tar
hur företaget ska göra sig flexibelt och förändringsbart och förbereda för att kunna starta nya enheter eller dra ner på annat eller så vidare för att hålla sig i takt med tiden typ. Så att visst, det bygger väl säkert på någon form av sån trend forecasting också.
Det måste vara väldigt till din svårt. Bok nu. Ja, men det som var just med boken var ju spännande för att man märker ju igen att han vet väldigt mycket om klimatkrisen och om de olika delarna och så vidare. Så att boken börjar i Indien där det har blivit en hetta, det är typ så här 2026 och inte så långt framåt, men de säger typ så här att det här skulle kunna hända i framtiden någon gång, men de tror typ att det ska komma om 20 år. Men då blir det då en heatwave. Det är så varmt och så är det så fuktigt, vilket gör att svetten liksom inte kan försvinna från kroppen. Och då blir det en elavbrott. Och det är så intressant att läsa det här samtidigt som det här stora elavbrottet i Texas. När det är massa människor som har dött. Och alltså det blir väldigt verkligt. Så man också tänker då att så här, i Texas har de ju typ aldrig snö. Så det är ju väldigt många rapporter som kommer nu att det har med klimatförändringarna att göra. Att det är så mycket snö där. Och skillnaden i Texas är ju också då att det är ju privatägt. Så att det har ju blivit väldigt mycket problem just i Texas med att priserna har blivit väldigt höga. Och de har inte hanterat. Man har bara velat ta ut profit på hela det här elnätet och gasnätet. En liten parentes. Men det gör i alla fall att folk typ 20-30 miljoner som blir som pocherade ägg. Alltså man sakta kokar till döds typ. Och då händer det här bara i Indien för att det är något högtryck kommer in och lägger sig som i en liksom ficka så där som det kan göra ibland med vädret och inte blåser bort. Och då är det ju igen, det är de fattiga, det är de liksom outvecklade länderna som det slås hårdast på. Och hur reagerar då världen på det här? Och de har startat ett råd som heter The Ministry of Future, som är lite som FN 2.0 kanske, som handlar om klimat. Och då vill Indien sen då attackera det här med geoengineering, det här vi pratade om förra veckan, som de ska börja testa nu uppe i Kiruna. Med att släppa ut partiklar. Så att han liksom väver in sådana saker som händer. Och hur reagerar folk då? Alltså, de kan ju inte säga något när det har liksom varit 30 miljoner personer i Indien som har dött. Som sen då vill testa den geoengineering. Men vad kommer det innebära för resten av planeten? Ja, mycket spännande i alla fall.
Gud,
och så nära på ett väldigt, väldigt läskigt sätt.
Jag måste säga att den här pocherade äggliknelsen, den kommer förfölja mig nu.
Ja, men det är väldigt, väldigt vidrigt alltså. Och samtidigt så tittade jag på nyheterna på SVT igår kväll. Och då pratade de ju om just Texas och den här filmen, The Day After Tomorrow. Kommer du ihåg den? När det är Gulfströmmen får mindre kraft och så blir det snöstorm och det är liksom snö över hela New York och de sitter fast i något bibliotek och ja, du vet, det kommer in som en jättevåg och så vidare. Och då sa de ju på nyheterna igår att så här, det här scenariet kommer ju hända, men det händer inte som i filmen på en vecka. Men det är ju det vi ser. Att sen 1800-talet så har Golfströmmen tappat typ 10-20% i kraft, men det kommer komma upp till bortåt så här 45% vad de beräknar. Så att man blir ju lite så här, liksom att man börjar se det tydligare och tydligare. Och jag tror inte att vi får glömma bort det, att det är de grejerna vi ser. Alltså Tyskland hade minus 20 för en vecka sedan och hade plus 18 i förrgår.
Jag såg också det.
Vi
börjar se det extrema, ja.
Och nära.
Ja, det är så läskigt.
Det gör mig lite negativ, tror jag. För jag känner att så här, jag vill inte vara negativ. Det är massa saker som också händer som är positivt. Och det säger vi att vi måste tänka på. Men jag tror att jag blir så negativ över då. Och så nedslående av när typ då Ulf Kristiansson säger. Och liksom inte ser allvarligt och inte ser krisen i det hela. Tiden i det hela, som du sa. Det är det som gör
mig. Nu tänker jag, när jag hör dig säga det här, så tänker jag så här, om det nu börjar krypa sig nära, eller det inom en rimlig framtid börjar hända liksom fler såna här extrema saker där vi tycker att se att nu håller det på att spåra ur liksom. Undrar vad som händer med oss när när paniken drabbar oss kollektivt. Alltså, vad händer när vi börjar bete oss irrationellt då utifrån den här kunskapen?
Mm.
Vi ska börja se om oss själva och våra nära, eller liksom, ja, det kan ju hända massa märkligheter, eller kommer förmodligen att hända en massa märkligheter.
Du tycker inte man ser det redan med coronan?
Ja, fast då rör sig alla inom kontexten corona, tycker jag. Jag tycker det är alldeles för lite samtal om att det här är en början på ett liksom nytt, en ny sanning. Jag tror väldigt många lever fortfarande på hoppet om att det ska återgå till något sorts normalt.
Ja. Nej, men jag menar mer det här att man är rädd och då blir man skitirriterad på någon som ska åka iväg på sportlovet och åka skidor, för jag får min sanning inte det. Eller orättvisan i att jag har suttit i lockdown någonstans i något land.
Jo,
hur vågar du klaga över att du får vara hemma med dina barn i 3 dagar eller så vidare och så vidare. Alltså, det finns en viss, man kan inte se sin egen skyldighet i saker, och jag tänker att det är någonting som vi kommer se. Hur vågar du resa? Du reste så här mycket förut. Hur långt tillbaka går man? Alltså så här, skulden i det hela och rädslan på det, och att man vill skydda sina egna nära på något sätt. Det är mer det jag tänker på. Nej, har inte du något bra, liksom positivt att avsluta med? För nu kände jag att jag började på topp och så kände jag som att jag...
nedslagen.
Nej! Fan, jag var på så bra humör när vi började, så jag har snackat mig själv ner i skiten. Förlåt, hörni, där ute.
Något bra positivt, något bra positivt.
Ja, men jag blir ändå positiv av att många... Jag jobbar med flera så här forskare och klimatadvokater och sånt just som... Och jag har möten varje vecka med dem. Och de är så himla positiva. Typ så här, vi kan vända det här fortfarande. Det finns en makt. Vi har makt som individer att liksom engagera oss. Jag får jättemycket stöd nu av att du och jag och Emma Sund och Maria Soxbo som startade Klimatklubben och några till. Vi håller på liksom och pratar och drar igång projekt och så här. Att man lite så här över... Alltså, vi var inte vänner från början, men vi hittade någon gemensam kraft i att faktiskt vilja förändra saker. Där i hittar jag faktiskt kraft, och det är väl det som man måste påminna sig själv.
Det är väldigt sant, ja. Det tycker jag nog också är det mest positiva just nu, att det börjar bildas nya cirklar,
allianser,
och det knyts nya punkter. Ja, och det är faktiskt, det tror jag att jag var inne på redan här när vi hade vårt euforiska Clubhouse-avsnitt, när vi precis hade börjat gå in där. Att jag såg det som att här kommer det har en möjlighet till att förhöja liksom utvecklingen åt rätt riktning eftersom nya människor möts. Och det måste jag säga att sen dess, under de här 2 veckorna, jag har liksom fått så här kontakt vid sidan om med flera personer som också delar den här viljan och har kraften och så vidare. Så att det känns som att det börjar bildas allianser, och jag har fått ny kraft liksom senaste 2 veckorna just på grund av det. Så att,
man måste driva desperationen
det finns hopp.
Till en rörelse framåt, känner jag.
Ja, exakt.
Men ibland så måste man gräva ner sig lite och prata om allvaret som idag och krisen, men sen även ta det vidare.
Exakt. Ja,
så känner ni er hopplösa efter det här, så ta kontakt med oss och se om vi kan, det kanske finns saker vi kan göra ihop som kan ta det till en ny nivå.
Ja.
Ja. Nej, det blev bra i morgon igen.
Du, vi hörs snart igen.
Ja, men det gör vi. Ta hand om dig så länge. Hej då.
Hej. I'm a poached today without a piece of toast, Yorkshire pudding without a beef to roast. I'm a haunted house that hasn't got a ghost when I'm without you. I'm a mouse trap without a piece of cheese. I'm Vienna without the Viennese. I'm Da Vinci without the Mona Lisa. I'm skies without blue. When you don't hang around, I'm a kangaroo without a hop. When will you show me that as Romeo? You're